Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i sitt första kapitel, verserna 39-45. Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Där gick hon in i Zakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den heliga ande och ropade med hög röst: välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig att min herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vår evangelieläsning idag ger oss skäl att se närmare på två förfärliga missuppfattningar. Den ena rör kyrkan och den andra rör framförallt samhället, men tyvärr också allt mer kyrkan. Båda rör väldigt grundläggande och avgörande frågor. Det handlar om vår syn på Gud och vår syn på människan. Vilken ära ska Gud ensam ha utan undantag? Och vilket värde ska människan tillmätas utan undantag? Så det här ska vi se närmare på under två rubriker. Att rätt se på Jesu människoblivande. Och nummer två, att rätt prisa jungfru Maria salig. Så först, att rätt se på Jesu människoblivande. Vi är vana vid att fokusera på Jesu människoblivande vid jul, men det är egentligen fel. Jesus blev inte människa vid jul, och då syftar jag inte på diskussioner om han var född 25 december eller något annat datum, utan vad jag syftar på är att ingen blir människa först vid födseln. En ny människa blir till vid, som det så fint heter, konceptionsögonblicket. När ägget blir befruktat så finns allt där som behövs för att kunna kalla det ett mänskligt liv. Det är en väldigt outvecklad människa, men lika fullt en människa. Många fnyser åt detta och kan inte förstå hur man kan eller varför man ska tillmäta denna cellklump människovärde. Men varje annan tidpunkt blir godtycklig och lämnar öppet för slutsatser som de flesta människor tycker är helt förfärliga. Till exempel att kunna göra abort, alltså döda barnet, minuter innan det genom naturlig förlossning skulle komma ut och ta sina första andetag. Det här har på senare tid blivit lagligt i en mängd delstater i USA. Och när man röstade igenom denna lagförändring i New York State för 3 år sedan, då lyste man upp One World Trade Center i rosa för att hylla detta beslut och fira det. Den enda skillnaden för att tillmäta barnet människovärde är då platsen det befinner sig på och om barnet är önskat eller inte. Det finns alltså ingenting hos barnet i sig som är skillnad, utan bara saker utifrån hur man betraktar det. Någon minut senare så hade det varit och räknats som en människa med fullt skyddsvärde och möjlighet till livräddande insatser. Men nu handlar det om en mamma som inte vill vara mamma till detta barn, eller som har blivit pressad av omgivningen till att inte vara mamma till detta barn. Och det är egentligen den enda skillnaden. Här blir det tillspetsat, men samma sak gäller även tidigare graviditeten. Och för vissa även efter graviditeten. Peter Singer, professor i praktisk etik, förespråkar att mamman ska ha rätt till abort även efter att barnet har fötts. I boken Should the Baby Live skriver han: Det verkar inte rimligt att öka bördan på våra begränsade resurser genom att öka antalet allvarligt handikappade barn. Lite senare i samma bok. En tid av 28 dagar skulle kunna tillåtas innan spädbarnet accepteras ha samma rätt att leva som alla andra. I en annan bok, Practical Ethics, skriver han: mänskliga bebisar saknar självmedvetande och är inte kapabla att förstå att de existerar över tid. De är inte personer. Så för han ett resonemang om att djur är självmedvetna och därför är den nyföddes liv av mindre värde än livet hos en gris, en hund eller en schimpans. På vilken grund drar han gränsen vid 28 dagar? På vilken grund gör han självmedvetenhet på det sätt som han definierade till grunden för människovärdet? Hur ska vi se på människor i koma som är medvetslösa? Det sluttande planet är inte en möjlig framtid utan redan en verklighet. I många länder, inte minst där man har infört aktiv dödshjälp. Men inte bara i dessa länder. Peter Singer var hedersgäst när Torbjörn Tännsjö fick statens medicinsk-etiska råds etikpris i december förra året. Kollade aldrig om det sammanföll med livets söndag, men det är mycket möjligt att det till och med gjorde så. Och dessa två, Peter Singer och Torbjörn Tännsjö, de delar många etiska ställningstaganden, inte minst förnekandet av det absoluta människovärdet och förespråkande av utilitarism. Alltså, de mångas lycka ska vägra tyngre än de enskildas rättigheter. Här finns en komplicerad diskussion om hur man definierar lycka, men i korthet är det det som utilitarism handlar om. Torbjörn Tännsjö är heller inte vem som helst, han sitter i Socialstyrelsens etiska råd och är flitigt anlitad i media för att uttala sig i etiska frågor. Och många av dem som sitter i de olika medicinska etiska råden som sakkunniga är också tidigare doktorander för Torbjörn Tännsjö. Detta synsätt påverkar nu, i detta nu, riktlinjerna för Sveriges sjukvård. Och de riktlinjer man drar upp för framtida sjukvård, inte minst aktualiserats av, om nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men som på grund av ALS tog sitt liv bara för ett par månader sedan. Förmodligen väldigt orkestrerat också som en mediekampanj för aktiv dödshjälp. De kritiska frågorna vid det här utdelandet. Det fanns många utländska gäster där och det fanns givetvis många svenska gäster där, men det kom ingen kritisk fråga från svenskt håll. Det var enbart från utrikes gäster som man ställde kritiska frågor till Peter Singer. Istället så lovprisade Peter Singer Sverige för att man kommit så långt i detta och att detta i det närmaste var en icke-fråga, utan att utilitarismen är så genomsyrande eller genomsyrat i Sverige. Så det är nog ingen överdrift att påstå att det absoluta människovärdet i praktiken är avskaffat i Sverige. Vi har FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna som visserligen är ratificerat av Sverige, men det har inte ställning som svensk lag och inte bindande. Däremot så har vi Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Det är svensk lag. Men där finns ingenting om det absoluta människovärdet. Det finns ingenting om människans inneboende okränkbara värde. När det absoluta människovärdet upphävs sätter man en boll i rullning som är i det närmaste ohejdbar. Nu senast höjs röster för att låta anorexisjuka få aktiv dödshjälp. Bland annat Jennifer Gaudiani som driver en ätstörningsklinik i Colorado och skrivit inflytelserika böcker i ämnet. Och det gör man genom att betrakta dessa eller benämna dem som terminalt sjuka. Det handlar väldigt ofta om man ska hitta rätt ord för att öppna upp dörrar för olika saker. Så denna term har börjat användas och tillämpas på psykiska sjukdomar. Det är dock en väsentlig skillnad på terminal sjukdom såsom cancer, som om man inte kan få till rätt behandling ofrånkomligen leder till död. Och sjukdomar som inte är dödliga om de behandlas. Man kan ifrågasätta eller man kan diskutera lämpligheten i tvångsvård och så vidare. Men med vård så finns ingen terminalt med sjukdomen, hur jobbig den än är. Och vad har då detta med vår evangelieläsning att göra? Jo, som jag nämnde i början, så blev inte Jesus människa när han föddes, utan när han genom den heliga ande blev till i Marias moderliv. Vi behöver då veta vad det är som står på spel och vilka konsekvenser detta har. Så när vi idag firar Jungfru Marie bebådelsedag så firar vi också och bekänner det absoluta människovärdet också för de ofödda. För i vår evangelieläsning så möter vi inte bara Maria och Elisabet, utan vi möter också Johannes och Jesus, inte som cellklumpar, blivande människor eller något liknande. Utan Jesus kallas av Elisabet för min herre. Och Johannes kallas i grekiskan brephos. Och det är ett ord som används för både det ofödda barnet och det födda. Ungefär som vi använder bebis eller barn i svenskan. Bebisen i magen, barnet i magen. Det nyfödda barnet, den nyfödda bebisen. Görs ingen skillnad. Det är en människa. Johannes är ett barn. Inte en cellklump, inte ett embryo, inte det mer vaga ordet foster. När ängeln Gabriel förutsade Johannes födelse sa han att Johannes skulle bli uppfylld av den heliga ande redan i moderlivet. Det är människor som blir uppfyllda av den heliga ande, inte saker. Och Johannes, rörd av den heliga ande, spritter till av glädje när Maria kommer till honom med Jesus i sin mage. Johannes tillskrivs alltså både känslor och tro, och han är uppfylld av den heliga ande. Redan i moderlivet, 6 månader in i graviditeten, kände han sin frälsare. En frälsare vars existens ännu knappt kunde anas, inte ens genom ett graviditetstest, kanske bara en vecka gammal. Det här blir också viktigt när vi tänker kring vad tro är. En stor fråga när det gäller olika dopsyner är om ett barn kan tro. Om nu Johannes redan innan han var född genom den heliga ande kunde känna igen sin frälsare och glädjas över honom, skulle då inte ett spädbarn kunna göra det? Jo, även ett spädbarn kan göra det. Tro på Jesus. Spädbarn bars fram till Jesus för att välsignas av honom. Han döpte dem inte, men han döpte heller inga andra vuxna. Vad han säger är att de inte ska hindras att komma till honom. Och komma till honom, när vi läser i vårt nya testament, det är en synonym för att tro på Jesus. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Här har vi en parallellism där två saker, två fraser ska uttrycka ungefär samma sak. Psaltaren är fullt av det och på många andra ställen i Bibeln. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, den som tror på mig ska aldrig törsta. Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska aldrig visa bort. Johannes 6. Och även om det är Jesus som kommer på besök med Maria, ännu inte med egna hjärtslag, så får Johannes redan där i moderlivet komma till Jesus, möta honom. Och så blir det för Johannes som i psalm 22:11, från moderlivet är du min Gud. Och det gäller i dubbel bemärkelse. För Johannes i Elisabets moderliv blev Jesus hans Gud. Men också Jesus i Marias moderliv blev Gud för Johannes. Från moderlivet är du min Gud. Och så har Jesus helgat också denna plats, moderlivet. Också där har Jesus varit. Även där har han känts igen som Gud, som Herren, frälsaren, och hur mycket mer då som människa. Och då kan vi inte se på andra som befinner sig på denna plats som något annat än människor. Människor med omätligt och oändligt värde från första stund i livmodern och genom hela livet. En människas liv har ingen annan människa rätt att ta. Endast Gud som har skapat henne har rätten att återkalla livet som han gav. Det är han som har skapat människan och skapat henne till sin avbild. Och även om Guds avbilden är skadad och förvrängd genom syndafallet så finns den kvar. Och Guds kärlek till människor har aldrig upphört. Och det är för att återställa denna gudsbild och ikläda oss den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helhet som den osynliga Gudens avbild, Kolosserbrevet 1:15, blir kött, blir människa i Marias moderliv. Och då kommer vi till den andra och sista rubriken. Att rätt prisa jungfru Maria salig. Lutheraner och protestanter i allmänhet blir ofta lite nervösa när det gäller Maria. Och denna nervositet lyfter gärna romersk-katolska, ortodoxa och även andra kristna med en särskild vurm för Maria fram och kritiserar. Man har många hundra års Mariafromhet att peka på. Och gör det gärna. Och inte minst lyfter man fram Marias egna ord i sin lovsång som följde på vår evangelieläsning. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig. Och så säger man, var är lovprisning av Maria? Vad är er vördnad för henne? Men är det lovprisning och vördnad likt denna bön från den romersk-katolska kyrkans främsta Maria-teolog, Alfonso de Liguori? Högheliga, obefläckade jungfru och min moder Maria, till dig som är min herres moder, världens drottning, försvararen, hoppet och tillflykten för syndare, flyr jag idag. Jag som är den mest arma av alla, jag ger till dig min mest ödmjuka hyllning, du stora drottning, och jag tackar dig för all den nåd som du har skaffat åt mig till denna dag. Och särskilt för att du har räddat mig från helvetet, som jag så ofta gjort mig förtjänt av. Jag älskar dig, du mest älskvärda fru. Och för den kärlek jag bär till dig lovar jag att tjäna dig evigt och göra allt i min makt för att andra också ska älska dig. Till dig sätter jag allt mitt hopp och jag lämnar min frälsning i din vård. Låt mig vara din tjänare och ta emot mig under din mantel, o nådens moder. Och eftersom du är så mäktig hos Gud, rädda mig från alla frestelser, eller snarare skaffa åt mig styrkan att övervinna dem in till döden. Från dig ber jag om en perfekt kärlek till Jesus Kristus. Genom dig hoppas jag dö en god död. O min moder, genom den kärlek du bär till Gud ber jag dig att hjälpa mig varje stund, men särskilt i mitt livs sista stund. Överge mig inte, bönfalla dig, till dess du ser mig räddad i himlen, välsignande dig och lovsjungande dig och din barmhärtighet i all evighet. Amen, så hoppas jag. Låt så ske. Detta är romersk-katolska kyrkans Maria-teolog nummer ett som han lyfter fram om och om igen när det gäller mariologi. Om denna bön hade varit riktad till Jesus istället, hade vi kallat detta vördande. Här finns det på latin dolia och latria. Och så kallar man detta för dolia och latria är tillbedjan av Gud. Det är den enda skillnaden. Är detta vördande på ett annat sätt än vad som är tillbedjan till Gud, eller är detta tillbedjan? Detta är tillbedjan, utan tvekan. Det är en fantastisk bön, men den är feladresserad. Det är Gud, det är till Jesus han borde ha vänt sig till. Och denna bön är inte unik, utan egentligen bara en bön som drar ut linjerna från den Maria-bön som miljoner katoliker ber flera gånger varje dag. Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Att vi har människor som ber för oss i vår dödsstund är inget fel med, men Här fostras man dagligen i att sätta sitt hopp till Maria när vi når jordelivets slut. Det är inte så att man bara ber till Maria, absolut inte. Verkligen inte. Det finns många goda böner till Fadern och Sonen och den helige Ande. Men det finns också detta. Vår tillflykt och räddning ser vi skynda till dig, moder till vår Gud, vår frälsare. Vår tillflykt och vår räddning. Även om den romersk-katolska kyrkan ofta går längst i sin Mariafromhet och vad de tillskriver henne för egenskaper, så är det lika problematiskt i den ortodoxa traditionen. En bön efter mottagandet av nattvarden låter så här. Allra heligaste härskarinna, du gudaföderska, du ljus för min förmörkade själ, mitt hopp, mitt beskydd, min tillflykt, min tröst och min glädje. Jag tackar dig för att du låtit mig ovärdige bliva delaktig av din sons allra heligaste lekamen och hans dyrbara blod. Du som födde det sanna ljuset, upplys mitt hjärtas andliga ögon. Du som födde odödlighetens källa, giv liv åt mig som är död i mina synder. Du den nådige Gudens moder, själv full av kärleksfull nåd. Förbarma dig över mig och giv mig ödmjukhet och hjärtats förkrosselse, stillhet i mina tankar och frihet för mitt fängslade förnuft. Förläna mig att till mitt sista andetag utan dom få mottaga de heliga hemligheternas helgelse till helande av kropp och själ. Giv mig botens och bekännelsens tårar så att jag må lovsjunga och prisa dig under alla mina livsdagar. Ty välsignad och prisad är du i evighet. Ett exempel från ortodoxa morgonbönens avslutande troparier, som är små hymner. Ärorikaste eviga jungfru, välsignade gudaföderska, bär fram vår bön till din son, vår Gud, och be att han för din skull ska frälsa våra själar. Fadern är mitt hopp, sonen är min tillflykt, den heliga ande mitt skydd, heliga treenighet, ära vare dig. Allt mitt hopp sätter jag till dig, Guds moder. Bevara mig under ditt beskydd. Till din mildhet flyr vi, gudaföderska. Försumma inte våra böner i nöden, utan befria oss från alla faror. Du enda kyska, du enda välsignade. När man läser det här i sin helhet så finns det absolut många goda böner till Fadern och Sonen och den heliga Ande runt omkring. Men det blottlägger också det största problemet. Mitt ibland lovprisning till Gud, mitt ibland lovprisning till Fadern och Sonen och den heliga Ande, så är där också Maria och mottar urskillningslöst samma form av tillbedjan. Där vi har bönerna om att få ta vår tillflykt till Gud, att han ska ge oss sin frälsning och lovprisandet av honom. Där har vi också lovprisning till Maria, bön om att få ta vår tillflykt till henne och att vi ska frälsas för hennes skull. Är det ängslighet det handlar om? Eller nervositet när vi från lutherskt och protestantiskt håll inte vill prisa Maria på detta sätt? Nej, det är en vilja att inte låta något skapat få den ära som Gud ensam ska ha. Och att inte göra Maria till något annat än hon verkligen är. Ett benådat Guds barn som tog emot Guds ord, böjde sig under det och som fick den ofattbart stora och fullständigt unika uppgiften att föda Guds son. Bli gudaföderska. Detta var en titel som hon fick i Efesos 431 i kyrkomötet. Men det var inte en titel för att sätta fokus på Maria först och främst, utan det var för att slå vakt om att Maria födde verkligen Jesus som sann Gud, född av Fadern i evighet, och sann människa, född av jungfru Maria i tiden, som katekesen säger. Vid Efesos, vid det mötet, så var det Kristi två naturer man stred om, alltså den gudomliga och den mänskliga. Och så var det vissa som bara var bekväma med att säga att Maria, ja men hon födde människan Jesus, den mänskliga naturen. Men där sa man, man föder inte en natur, man föder en person. Och personen Jesus är både Gud och människa. Så hon är gudaföderska för att slå vakt om Jesu gudomlighet, sanna mänsklighet och sanna gudomlighet samtidigt. Men måste vi då alltid, när det nu är så få Maria-dagar i vårt kyrkoår, ta upp missbruken? Varför måste jag tala om det här så länge? Varför kan vi inte bara låta det vara och inte och bara fokusera på det vi ska bejaka, de rätta bruken? Varför vara så negativ, oekumenisk och kanske, vad vissa skulle säga, biblicistisk? Som är bland det värsta man kan bli kallad i vissa kretsar. Jo, därför att så många lockas av den fasthet man tycker sig se i den ortodoxa romersk-katolska kyrkan. Och man låter sig övertygas av denna finurliga distinktion mellan latria och dolia, tillbedjan och vördnad. Men den distinktionen hittar man inte i Bibeln. Och därför att det av hävd är så lockande med månghundraårigt bruk och det verkar vara en så rimlig grund att stå på, så länge kan väl kyrkan inte haft fel. Och därför att i en tid när det manliga kritiseras och anses så skymt och nedvärderat det kvinnliga, är frestan att vilja lyfta fram Maria som ett moderligt och kvinnligt inslag och centralt inslag i vår kristendom. Det är gott och riktigt att lyfta fram henne och visa att det finns mycket gott och riktigt där, men det kan inte ske på bekostnad av sanningen. Därför att Maria verkligen är en historisk person och inte den senare mytologiska figur som hon har blivit, närmast en gudinna som då skymmer den verkliga Maria och skymmer Jesus. Därför att Gud ensam är den som ska ha vår tillbedjan, bön och lovprisning. Därför att sanningen är viktig. Därför att vi vill rätt prisa Jungfru Maria. Så vad är då Bibelns egna förklaring till dessa ord? Att prisa Maria salig. Vad menade Maria egentligen med orden? När jag var liten så sa man lyllos dig. Jag vet inte om det är helt obsolet språkbruk. Markus ler igenkännande. Lyllos dig, det kunde man, det var kortform för lycklig. Lyllos dig som hittade en 20 på gatan. Lyllos dig som fick glass en torsdag. Ganska obetydliga saker kunde man säga det om. Men i Gamla testamentet så har vi några paralleller till Marias ord där i lovsången. Där ordvalen är mycket snarlika och får antas ha liknande betydelse. Först i första Mosebok 30:13, när Lea genom sin slavinna har fött en son, Asher, åt Jakob. Jag är lycklig, jag unga kvinnor ska prisa mig lycklig. Sen har vi Höga visan 6:8, där brudgummen talar till sin brud. Flickorna ser henne och prisar henne lycklig. Drottningar och bihustrur lovordar henne. Sist har vi Malaki 3:12, där Herren talar till sitt folk om de välsignelser de ska få ta emot och de lyder honom. Och alla folk ska kalla er lyckliga, för ni ska vara ett ljuvligt land, säger Herren Sebot. På alla dessa ställen så har vi det hebreiska ordet Asher, som också var namnet på Leas son. Det betyder lycklig, salig. Och det är samma ord som inleder hela Saltarens bok. Salig är den som inte följer det gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Saltaren 1. Det är detta som Jesus anspelar på när han börjar sin bergspredikan. Saliga det som, den anspelning på Saltaren 1. Salig betyder lycklig, men lycklig på ett sätt som den känner som är välsignad av här, inte känner. Lycklig kan skatta sig lycklig, den som är välsignad av Herren. En sådan lycka är det. Och hur ser det då ut? Har vi exempel på när man prisar Maria salig i Bibeln? Ja, vi har två ställen i Lukas. Den ena gången är det Elisabet och andra gången är det Jesus. Alldeles innan Marias lovsång hör vi från Elisabets läppar, det som vi hade i vår evangelieläsning. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Salig du som trodde. Och det är för Marias tros skull som hon kallas salig. Självklart är det en otroligt stor sak att hon utvaldes att föda världens frälsare, Gud själv. Men ändå är det hennes tro hon prisas salig för här. Och detta är ju sista versen innan Marias lovsång kommer, där hon säger att alla ska prisa henne salig. Så en väldigt rimlig läsning är att se det ena i ljuset av det andra. Och att det då är just det som Maria har gjort, som också alla släkten ska göra. Prisa henne salig. Salig är du som trodde. Och längre fram i Lukas 11, 27-28 är det Jesus själv som undervisar hur vi rätt ska prisa Maria salig. När Jesus hade sagt detta ropade en kvinna i folkskaran: saligt är det moderliv som burit dig och det bröst du har diat. Han sa: säg hellre, saliga är det som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Det är som rakt ur Psaltaren 2 som jag nyss läste. Salig är hon för att hon tog emot Guds ord, lyssnade till det och bevarade det. Lite senare så har vi tillfällen där det står att Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Det står inte det om direkt anslutning till Guds ord, men det handlar om händelser kring Jesus och vad som sades om honom. Så på detta sätt så får hon vara vår förebild. För detta ska vi prisa henne och följa hennes exempel. För det är genom att ta emot ordet i tro som också vi blir saliga och en dag ska få ta del av den samma härlighet som hon nu får uppleva. Maria är unik, så är det verkligen. Det ska vi bejaka. Och det är svårt att tänka sig att vi inte på något sätt ska märka av det unika uppdraget hon fick att föda Guds son också i himlen. Säkert kommer det märkas där. Men samtidigt är det som hon själv säger, att vi ska prisa henne salig för att Herren har sett i hennes ringhet. Alltså att hon inte var någonting speciellt i sig själv, utan vad hon var och är, det är hon på grund av att den mäktige har gjort stora ting med henne. Hon utlägger det själv i sin lovsång, vad det är det handlar om. Och vi ska hämta tröst ur detta. Luther skriver i sin förklaring över Marias lovsång Magnificat: den som således vill rätt ära henne ska inte betrakta henne alena, utan se henne inför Gud och under Gud och tänka sig henne utblottad och se hennes intighet, som hon själv säger. Då ska man kunna förundra sig över Guds överflödande nåd, att han har tagit sig an ett så ringa och obetydligt människobarn och omfattat och välsignat henne så rikligt och nådigt. Om du ser på henne på detta sättet ska du därav ledas till att älska och lova Gud för en sådan nåd och till att ta emot allt gott från en sådan Gud som inte avvisar utan tar sig an ringa, föraktade, obetydliga människor så nådigt och inte försmår dem. Så ska ditt hjärta stärkas i tro och kärlek och hopp. Så vårt prisande av Maria som salig för vad Herren gjort med henne ska också och framförallt leda till att vi älskar och lovprisar Gud desto mer för att han också har tagit sig an oss, hans ringa tjänare och tjänarinnor, och gett oss Jesus. Låtit honom bo också i oss, i våra hjärtan, genom tron på Guds ord. Så får vi genom Maria också se att vi är saliga, för den mäktige har gjort stora ting också med oss. Skapat oss till sin avbild redan i moderlivet och gett oss ett oändligt stort värde. Och genom hans fulla och fullkomliga avbild, Jesus, och människoblivandet i Marias moderliv, genom det öppnat paradisets port för alla som lyssnar till, bevarar och tror Guds ord. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Herre vår Gud, himmelske Fader, du som ger de ödmjuka nåd och gör stora ting med dem som fruktar dig, vi ber dig, uppfyll våra hjärtan med lov och pris för att du tänkt på oss syndare och låtit din son bli människa för vår skull. Hjälp oss att i tron hålla honom för vår rätte herre och konung, som vi villigt tjänar alla våra dagar och vars rike aldrig ska ta slut. Genom denne din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi står upp och bekänner vår heliga kristna tro med den nicenska trosbekännelsen. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände, och på den heliga ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv.